nå kommer vi til politikrim, som jo en av de eldste sjangerne innenfor krimlitteraturen. Og da har vi egentlig litt sånn rått parti, for vi har to av de største svenske krimforfatterne, nemlig Stefan Anhem og Pascal Engman. Og så har vi bare en nordmann, Sven Petter Næss. Men derfor så er heldigvis programlederen Hilde Sandvik, er jo norsk, så hun må liksom ta godt vare på Sven Petter. Hun har jo, som dere kanskje hører ofte på radioen, norsken, svensken og dansken. Men her er det bare norsken og svensken. Ta dem imot som superstjerner. Vær så god, Stefan Anhem, Pascal Engman og Sven Petter Næss.
Yes. Vi skal begynne å snakke. For det vi skal snakke om politikrim. Og her har vi da tre personer på scenen som har skapt noen figurer som vi begynner å bli ganske kjent med. Og det er jo noe av det som er det fine med politikrim. At man på et eller annet vis får noen følgesvenner gjennom livet. Som er mer og mindre ruskete, kan man si. Mer og mindre charmerende og mer og mindre problemer i livet. Jeg har lyst til å bare begynne rett med deg, for det at nå er vi da, har vi etter å ha hengt med en mann, så har du introdusert Renberg. Malin Renberg.
Ja.
Og var det fordi, begynte det å bli for mange menn i ditt liv, eller hva var grunnen til dette?
Nei, jeg har jo faktisk haft veldig mye kvinner i mitt universum.
Ja.
Og det her, den her historien egentlig var en del av den förra boken.
Mm.
Där jag hade den här visionen om att, för det var den sista Fabian Risk-boken,
ja.
Och så skulle det vara så här att alla viktiga karaktärer skulle komma och hjälpa sig åt som så här Avengers Endgame och bara ta Kim Slice.
Ja.
Det var min plan. Men efter...
Och en som överlevde detta.
Det blev så himla mycket... Och då så kände jag någonstans väldigt sent i processen att jag måste nog ta ut Malin.
Ja.
Det blev liksom en sak för mycket och det var 180 sidor.
Oj.
Jag vet inte hur snabbt ni skriver, men för mig var det ungefär 4 månaders arbete som jag lyfte ut och kastade. Och sen, och då hade jag ingen aning om att det skulle bli en egen bok, men det tyckte min agent när han hade läst.
Så det var 180 sider i den siste Fabian Risk-boken som egentlig handler litt om dette som skjer her?
Ja, så att det blir... Jeg hadde det her at hun hadde... Det utspiller seg mest i København, altså ja. Den siste spiken.
Ja.
Og så var det her da i Stockholm en slags parallellfall som hadde koblinger til det her i København, så at de pratet i telefon og sånt. Ja. Och nu är den här utspelar sig då exakt samma dygn som den förra boken, men är då hennes fall.
Mm.
Så att det finns de samma samtal finns, men då får vi reda på var befinner hon sig när hon säger de här sakerna. Hur har hon kommit fram till den här informationen? Så att det var mer så. Hon är en, tycker jag, en väldigt härlig...
Mm.
Härlig person att få jobba med, för att hon är så skild från Fabian som är ganska introvert och håller på sin information ända tills han är helt färdig och nästan har gripit gärningsmannen. Medan hon bara, jag tror så här och nu kör vi och kom igen nu.
Ja.
Och har åsikt om allt och hon tar allt syre i rummet och det är ganska kul.
Du tar all syre i rummet, og så er hun jo, jeg får jo veldig vondt av denne Malin helt innledningsvis. Altså, du har skrevet frem en kvinnekarakter som, uff, ja.
Hva betyr det, uff?
Nei, altså, men det at hun, dette forholdet til denne mannen, for eksempel, som hun har, hun er gift med en mann.
Ja, de har litt problem.
De har litt problem, og det var der jeg sier sånn, uff. Jeg synes det er flaut når hun tror at mannen har stelt til en fantastisk bryllupsdag. Og så er det rett og slett et mordåsted.
Precis.
Det synes jeg var litt dårlig gjort.
Ja, hun trodde jo det. Det er jo ikke hans fel.
Nei.
Det er jo deres bryllupsdag, det er 10 år, og hun tenkte, hun liksom er på en sånn bikram yoga, der man ikke får ha mobiltelefoner eller noen ting, og hennes telefon ringer hele tiden.
Ja.
Hon måste ta sig till Grand Hotel. Mm. Och hon utgår då från att det är hennes man som nu... Mm, nu har han ordnat någonting här. Och det var ju inte det.
Men detta har ingenting med politikrim att göra, men jag må bara ställa spörsmål likväl. För den Bikram-yoga-instruktören som snackar bara engelsk.
Det gör de. Har du varit på Bikram-yoga någon gång?
Jag visste att detta springer ut av en erfaring. Det kände jag.
Kolla här, allt i mina böcker är av en erfaring.
Också sadismen.
Också sadismen, ja.
Vill du fortälla?
Allt kommer ju inte från mig, men det är, alltså, Bikram yoga, yes. Jag har fått så här tillsägelse när man känner att jag håller på att spy, jag måste ut härifrån. Don't leave the room, that's forbidden. Alltså, det är, allt där är helt sant.
Ja, men jag tänkte att här, det här fascismen kom ifrån, tänkte jag, då jag läste detta.
Har ni provat Bikram yoga någon gång?
Nej.
Gör det inte.
Nej. Det står inte på kalendern.
Nej, jag visste att man skulle hale ut någon egen upplevde traumer här.
Men går du fortfarande på Bikram-yoga?
Nej, det var det inte. Shot? Nej, men jag är så här naiv alltid att när jag ska börja med en sak och så har de så här, om du köper 10 gånger, då får du billigare, köper du 20 gånger. Så att jag, amen. Nu, jag har nytt liv, nytt år. Så jag slog på stort och köpte några så här 10, så jag fick ju gå det.
Och så här kläder och...
Eller nej. Ja, du har ju bara badbyxor för du svettas som en... Ja. Och jag blev väldigt smidig och vig. Så det var liksom,
ja, men du ser men smidig
det,
och vig.
Men det var ju väldigt... Alltså det här, det är väldigt sant.
Ja, det var, att, jag hade en känsla av detta. Och Pascal, får man gå över till dig. Vanessa Frank.
Ja.
Som är ju irriterande pen och klok och smart och snill.
Vad betyder pen?
Vacker, snygg.
Ah, ja.
Och rik i tillägg. Ja. Att du är både snygg och rik, det syns jag är väldigt provocerande.
Ja, det ja, hon är ju, jag träffade ju en polis. De flesta poliser i Sverige kommer ju från liksom arbetarklassen eller medelklassen, men jag träffade en polis, en kvinnlig polis som kom från kulturella sektorn. Hon hade liksom varit ballettdansös till hon var 28-29. Och jag tycker det var så fascinerande att träffa en polis som hade en så diametralt annorlunda bakgrund. Mm. Så därför bestämde jag för att göra Vanessa till direktörsdotter från Östermalm. Ja. Jag är ju själv uppvuxen på Östermalm, även om jag tyvärr inte var rik. Min far är flykting från Chile, men han ville att jag skulle ha en bra utbildning. Så han satte mig på liksom en skola med alla Östermalms ungdomar. Ja. Östermalm är ett väldigt snobbigt område i Stockholm. Så att jag alltid levt i båda världarna och sett liksom överklassen, liksom gått i skolan med överklassen, men alltid känt mig lite utanför överklassen.
Mm. Men tog de in dig?
Ja, men det gjorde
ändå.
De.
De visste att du var den fattiga drängen.
Ja, men lite så. Jag serverade i skolmatsalen och så. Nej, det gjorde jag inte. Utan...
Var du hemma och städade hos dem?
Nej. Däremot var det liksom... Jag hade en flickvän i femman, så hyrde vi ett hus en sommar i min familj och så skulle hon komma hälsa på. Då ringde hennes mamma och frågade om det fanns någonstans som kunde landa helikoptern.
Så det var liksom... Inlysande.
Sen var det en annan, många flickvänner. Då en annan flickvän vars pappa var liksom känd skattesmiter och hade världens största bilsamling, men ingen visste vad pappan var. Liksom, hon hade en 11-rummare på Strandvägen. Ja. Så det var liksom, det var en helt annan värld för en kille som liksom ville spela fotboll från... Min pappa som är flykting från Chile, ja, kan man säga.
Men alltså, detta är, jag må bara säga det med en gång, för dere representerar ju Sydsverige, och där är liksom därav alltså Köpenhamn och allt det som är där, och så har vi Stockholm. Och Stockholm är ju en annan världen. Alltså, jag läste i Aftonbladet i förra uke om klanerna som styr Sverige. Och ja, det är inte de klanene som du skriver om, altså gjengkriminelle. Nei. Men det er Wallenberg, som er god for 2000 milliarder.
Ja, det...
Og de bor i det der Østermalm-området. Og hvis, altså, har du sett Kvikksand?
Kvikksand?
Kvikksand er en serie som...
Ja, Kvikksand, ja. Ja, ja.
Størst av alt.
Ja.
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 Altså,
Malins.
Størst, ja.
Just det, ja.
Og det er jo noe som vi ikke har... Vi har ingenting av det i Norge.
Ni har Eller, Exit.
Vi har Exit. Vi har Exit, men det är inte Wallenberg.
Alltså, nej, men ni kör mycket Tesla här i Norge.
Ja. Nå prøver de å snakke seg bort. Det er klassisk.
Ja, men hvis du går langs Majorstua, så ser du Tesla over hele parken. Ja. Ja.
Men Østermalm, men det var bare egentlig for å etablere, for å egentlig styrke ditt poeng, at oppvekst på Østermalm, det er, tror jeg, noe som, selv om vi har vokst opp, kanskje noen har vokst opp på Bygdøy, så er Østermalm altså Bygdøy ganger 1000. Altså det er veldig mye mer penger, mer rikdom, mer i det hele tatt. Og der vokste Vanessa Frank opp.
Ja.
Bare for å lage det bildet i hodet da. Hvorfor er hun så dårlig i kjærlighetslivet?
Ja, hun har jo blivit sviken. Hun var ihop med en känd, eller hon var gift till och med en känd regissör som svek henne. Så hon har ju tilltroproblem. Mm. Heter det tilltroproblem, ja. Stefan, på svenska?
Nej.
Tillitproblem heter det.
Tillitproblem. Men i det här skandinaviska som vi pratar så går det säkert.
Ja. Mm.
Tillitproblem. Så hon, nej, men hon litar inte på människor helt enkelt. Hon är alltid känt sig utanför. Hon förstår ju inte människor riktigt.
Mm.
Så då är det svårt att hitta en partner som hon litar på och vill leva med.
Ja.
Mm. Blir bra polis av det då.
Ja, men exakt. Det är fördelen.
Og her er det to kvinner, og så kommer vi til denne Harvinder Singh da.
Ja.
Og hvor kom det ifra, liksom?
Hvor han kom fra?
Ja.
Nei, han er jo, han er jo halvt indisk.
Mm.
Og det kommer jo igjen, som Stefan, jeg stjer det fra mitt eget nærmiljø.
Ja.
Min stefar er indisk.
Ja.
Ja. Så det var, når jeg kom på han, så var det jo egentlig ganske, jeg tenkte en litt original vri på den norske politimannen.
Ja.
Ja.
Mm. Nei, for det, ja, nettopp, for det forklarer litt for meg at du har en stefar som er indisk. Mm. For hvis ikke, så bare lurte jeg på om det bare, du kunne tatt hvor som helst ifra.
Nei, jeg kunne ikke det. Jeg måtte liksom, du må skrive litt om ting du kan. Altså, jeg kan indisk kultur, og jeg vet hvordan det er, så da var det litt for å beskrive det. Ja, hadde vi 40 minutter?
Ja.
Nei, men det er liksom ikke det som er det viktigste med han. Altså, men det er den ballasten han har, ikke sant? Som han er vokst opp på et lite sted. Jeg er Oslo-mann, men så han er liksom ikke helt lånt fra meg, eller, men han vokst opp på et lite sted hvor kanskje de kulturforskjellene virker større.
Mm.
Og nå bor han i Oslo, hvor de ikke er fullt så store, og derfor denne boka som jeg kommer nå er jo en ren Oslo-roman, og det er første gangen jeg har gjort.
Mm.
Og da blir de forskjellene mindre fremtredende. Det er mer enn andre kulturforskjeller som kommer frem her. Det er jo det at han er en sta og egen mann som skal jobbe i et forholdsvis konformt politi.
Ja.
Og han har jo, dette er den fjerde boka, og han har gradvis blitt mindre og mindre populær hos sine sjefer, tvert som bøkene har gått, og det toppet seg jo særlig forrige bok, hvor han begynte å grave et gammelt justismord.
Mm.
Så nå har han ikke fått fyken akkurat, men han har stukket av før han har fått fyken, så nå jobber han for Oslo-politiet i stedet for Kripos, så det er liksom gått på den andre siden. Og ja, han er kanskje forholdsvis snill denne boka, men det blir ikke så lenge til før han blir upopulær der også. Men det er fordi det er morsommere å skrive om sånne, altså, og ikke bare det, men apropos politikrim.
Mm.
Det er jo en sjanger som på en side, ikke sant, du skriver om proffene.
Mm.
De som kan faget, og de som publikum stoler på, og kan løse saker på sånne ting. Og så, samtidig leser man avisene, og det ene justismordet etter det andre blir ramset opp.
Yeah.
Og den ene hoppes utugelig polititjenestemannen etter den andre kommer fram. Så blir det spørsmålet, hvordan skal du gjøre det her med litt sånn troverdighet?
Yeah.
Og da må du ha, tenker jeg, en sånn bite litt mot, eller sparke mot systemet.
Mm. Nei, ja, det der sparke mot systemet, altså, hvis vi går etter Sverige og har problemer i det norske politiet, det er virkelig store problemer i det svenske politiet om dagen.
Det er så trevligt å komme til Norge.
Ja. Men du har rett.
Ja.
Du har rett. Altså, jeg mener, jeg får ofte fråga, liksom så her, ja, men hur troverdigt er det i mina historier? Og jeg forsøker skrive, jeg läser oerhört mycket nyheter. Och så försöker jag att inte skriva de där historierna som du kan läsa om idag. Utan jag försöker skriva och hitta på de historierna som väntar precis runt hörnet. Som skulle kunna ha hänt. Mm. Och då kan jag ibland få höra från polisen när man träffar dem. Men så där gör vi inte. Vi jobbar inte på det sättet. Och som om de aldrig gör fel. Och så tänker man, bara öppna tidningen. Det är det ena felet efter det andra. Så självklart.
Det har ju varit en stor, stor sak nu i det svenska politiken.
Ja,
precis. Hvis man ska nämna det i det hela.
Och i det danska, ja. Liksom, där har vi också väldigt stora saker som händer. Ja. Liksom, där de griper liksom, Säpo-chefen som sitter i fängelse liksom, i flera månader. Så att det händer ju saker hela tiden. Mm. Och jag försöker hela tiden vara före verkligheten. Men jag klarar inte det.
Det går, för det är mycket värre.
Ja, den är mycket mer så här, what? Vad är det här? Liksom, det, Nord Stream som sprängs. Alltså det, just nu, det händer så oerhört mycket osannolika, otrovärdiga saker. Ja. Hela tiden. Mm. Så vi, det här med att försöka vara trovärdiga, alltså det är någon så här, ja men just nu så är liksom bara alla korten är bara uppe i luften. Och ingen vet hur de ska landa.
Nej, men det är det liksom Nord Stream och det där, det som är fascinerande med sånting är ju alla teorierna som kommer efterkant som vi ska försöka förhålla oss till, inte sant vad som är sant eller vilken narrativ som stämmer, vilken agenda som ligger bak. I ett sånt landskap där sanningen är vanskelig å finne, fordi det er så mange alternative teorier der ute. Ja. Det er jo både interessant for oss som skal liksom, skrive om mennesker som skal finne sannheten, men det er, liksom, det er nye måter hele tiden å gjøre sannheten vanskelig å finne på. Ja. Som gör det mer utfordrande, va?
Men sen är det ju inte heller vår roll. Alltså, vi är ju inte journalister.
Nej.
Så vi ska ju inte skilja verkligheten på det sättet. Däremot, jag tycker det är väldigt roligt att utgå från verkligheten, men jag var journalist förr och det skönaste som finns ju att nu jag behöver inte vänta på att få det perfekta citatet utan man hittar på det själv.
Ja.
Man hittar på den verket man skildrar liksom allt eftersom man skriver och det är ju en enorm frihet och lyx.
Ja, och du kan ta, så gör jag ofta att jag tar till exempel till en av mina gärningsmän som heter Kim Sleisner, en dansk karaktär, en polischef. Så tog jag liksom, det var lite Trump i honom. Det var lite Epstein i honom. Det var liksom en sån sampling.
En trevlig kille.
Väldigt trevlig. Och väldigt kul. Och jag var oerhört intelligent och vältalig. Och, med en sadist rakt ut i fingerspetsarna. Och det där... Men ibland har jag liksom bara låtit liksom så här, tagit en riktig replik från någon. Som passar perfekt i hans mun. För han är liksom den. Så att man utgår ju, så tänker jag att du också gör. Och du, alltså man har den här verkligheten. Men sen kan du knåda den. Och du kan forma den. Och du kan liksom få till det där som du vill säga.
Ja.
Det är lite och så här. Så, alltså, nu har de haft i Sverige. Förlåt mig, ta lite plats. Men de har haft en sån här kurs. Där de som forensics. Mm. De tycker att de svenska deckarförfattarna, krimiförfattarna, de verkar inte ha riktigt koll på det här med hur går det till när man tar fingeravtryck och hur lång tid tar det att få fram ett DNA-prov. Ja. Och det tar kanske egentligen 2 veckor eller någonting. Och i våra böcker så kanske det tar 2 dagar. Och det är ju helt fel. Och jag bara så här, I couldn't care less. Jag försöker berätta en historia här. Och det handlar inte om hur lång tid det tar att få fram ett DNA.
Men har du kritiserat dig för det?
Ja, men jo, nu så ska de lära upp dem. Vi ska upplära det här nu.
Alltså, de brukar tid på att lära.
Så men, och jag bara så här, ja, men det är lite fel fokus för att jag jobbar inte med det. Utan jag jobbar med att berätta historier. Som...
Men jag blir chockerad. Alltså, för det jag lurer på, är det så att det svenska politiet som har någon gäng problemställningar här borta.
Ja, du undrar varför vi har gängproblem när de anordnar kurser för mig och Stefan.
Ja, det var det.
Precis. Och det är ju därför det tar 2 veckor. Ja. Hade de låtit oss få jobba på i fred så hade de haft tid att göra det på 2 dagar. Ja.
Men alltså Pascal, du är ju väldigt tätt på verkligheten. Alltså i den boken som är ute i Norge nu så är med i Qatar VM rätt och slett.
Ja, den har inte kommit ut i Norge än, va?
Och nej, och den och det, den är, oj, jag läst den.
Nej, men det får du säga. Den kommer i augusti tror jag i Norge.
Okej, men det är den jag har läst nu.
Aha.
Ja.
Det står
och
bok,
den är det är Qatar. Nej, men det är säkert den andra, den får jag det
Ja, men exakt. X heter den. Det är uppföljaren till kokain.
Ja.
Ja, den handlar om matchfixning då. Jag vet inte hur många av er som var här nyss, så jag kan dra samma siffror igen, men Sverige är det tredje mest utsatta landet i Europa för matchfixning inom fotboll, och global sportbetting omsätter varje år 13 900 miljarder kronor. Så det är en enorm marknad, och de svenska gängen är bland annat de som ligger bakom viss del av den här matchfixningen som sker i Sverige. Så när jag skrev kokain så träffade jag väldigt många kriminella som berättade för mig om det här, och då blev jag nyfiken, så då ville jag skriva boken X då om matchfixning.
Och det är ju så tätt på att du till och med är nödt att si en jag vet att Sverige spilte inte på denna dagen.
Ja, Sverige missade ju tyvärr VM, vilket var jobbigt, för hela tesen byggde på att Sverige skulle vara med i fotbolls-VM.
Vinner det, bokar vi?
Nej, tyvärr. men jag, där kunde jag också utgå från mina författarliga friheter. Att Sverige är inte med i VM, men i boken så är de det.
Ja.
Så man får ju laborera med sanningen lite också.
Ja, ja, precis.
Alltså, i din bok så är du, alltså, du har sagt du kör inte bil, du kör taxi. Och man tänker sig ju att taxi, det är farligt för den som är, som vi säger, sett mig in i en taxi. Och de har ju så rara namn, de taxisällskapen för tiden.
Ja, visst, de har ett namn då.
Visst, de har ett namn.
Efter det där berömda frislippet av taxiläver och sånt som vi fick för ett par år sedan, så är det ju inte längre nött att vara en del av en taxicentral. Så någon gång ser du bara ett nummer på dörren. Den bilen setter ikke jeg meg i det. Det er sånn, jeg holder meg til liksom de trygge selskapene.
Ja, ja.
Men det er, jo så, det er jo sånn, i den boken her, så snur jeg på det. Det er jo taxichaufføren som er utrygg i denne settingen her.
Hvem er offer? Det må vi snakke litt om. Offer. Offer. Det er jo alltid et offer i krimen. Og er det menn eller kvinner? Og det har vi nettopp hatt 8. mars. Men det er jo ganske stadig flere menn nå som sier at det er menn som begynner å bli offer. Men hvordan vil dere turt i Sverige å la en mann være offer for kvinnelig vold?
Jeg har jo det eksempel i denne boken. Har jeg mannligt offer og for kvinnligt vold. Jeg vet ikke, det er jo en diskussion der, er det liksom, er det for mye kvinner som dödas i den här genren. Själv, jag har aldrig räknat efter i min könsuppdelning på offerna. Jag har faktiskt inte gjort det. Men jag har alltid varit ganska, så jag bryr mig inte så himla mycket om könet egentligen, utan för mig är karaktärerna mer karaktärer. Och sen så klart bestämmer jag att det där ska vara en kvinna, det där ska vara en man. Men jag har redan i Den nionde graven, min andra bok, hade jag en kvinnlig gärningsman. Så att jag tänker att även kvinnor kan göra hemska saker.
Jag har definitivt övervikt på män, både som offer och som gärningsmän. Men det är också för att jag skiljer liksom gängkriminaliteten i Stockholm. Även om det nu är fler kvinnor inblandade, kanske inte som skyttar, men däremot som transporterar vapen, som transporterar knark och så, och som är ganska involverade i liksom businessen.
Och då hade i änken också, sånt.
Ja, just det. Men då var det också för att där fanns en ganska intressant psykologisk liksom forskning som visade att kvinnliga terrorister i mycket högre grad än manliga drivs av personlig hämnd. Och det var aktuellt just med IS, med de här lägrena som fanns där. För många av de här änkorna som satt i lägrena satt ju där och sörjde liksom makar och barn som hade dödats i kriget. Och då hade ganska stark incitament för att ge sig på väst bland annat. Så det var ju, det varnades väldigt mycket för kvinnliga terrorister ett tag, och det var några som greps innan de hann genomföra sina brott.
Men du har man som offer.
Yes. Det har jag haft i alla böcker faktiskt.
Det är nettopp.
Men det är inte alltid lika bevisst, liksom Stefan. Alltså första boken var det väldigt bevisst. Då är liksom det är någon drapsoffer i den boken där och alla är män. Och då var det lite för att snu ting lite på hodet. Men etterpå har jag inte varit så upptatt av det, men det har blivit lite till likväl att det är ofta män mer än kvinnor som är offer, och det är egentligen grejt.
Men varför är det? Varför har jag
Men det är liksom, för att se på något, alltså jag har efter vart fått en lite annan tillnärmning till den där processen med offer, och det är att jag är lei liksom de där namnlösa offerna, kan man säga. Alltså de har namn, men de har ingen personlighet. Det är bara deras roll i boken är att vara offer. Og jeg liker, eller har begynt like, i hvert fall, å prøve å fortelle en historie om dem, som gjør at man bryr seg om de menneskene som man tar livet av i bøkene sine, som etter hvert begynner å bli noen. Og det er for meg i hvert fall langt mer viktig å kunne fortelle den historien der, enn å tenke at det er en dame og det er en mann. Uansett hvem det er, så skal de ha en historie.
Altså, hvis dere skal si, liksom, bruke noen minutter på hva er det du vil egentlig? Hva er det du vil fortelle, Stefan?
Oh, det var en bra fråga. Sa jeg at du skulle ställa?
Ja, jeg sa det.
Stefan skulle tränat på det svaret nu. Nu...
Nej, men jag tror lite det var det jag var inne på innan. Att jag försöker berätta de oberättade historierna om vår tid. Jag försöker ligga steget före det som händer just här och idag.
Men sånn som det är den helt konkret den sista.
Ja, men jag också, och det är lite vilken vinkel man går in för, och det är det som jag tycker egentligen är så spännande med den här genren, är att den är så vital, den förändras hela tiden, och alla mina kollegor, ni och alla andra, hittar ju liksom sin ingång och sitt lilla gatuhörn i det här stora. Och jag tror att det jag har gjort med Risk och nu lite den här har varit att jag inte varit intresserad av polisens, om vi nu pratar poliser, dens vardag. Mm. Alltså så här, den här gråa vardagen av långa förhör och där utredningen står still. Utan jag tänker att om det nu jag ska skriva en bok, då ska det vara det där fallet, den där utredningen som de här karaktärerna minns när de kanske har gått i pension. När de, det där, ja men där var ingenting som det brukar. Där kunde vi inte ens vara på stationen och jobba, för den var kanske avlyssnad, eller det var någon där vi inte litade på, utan allt var annorlunda. Vi fick liksom lämna regelboken hemma om vi skulle lösa det här. Jag har varit mer intresserad av de historierna. Ja. De där som... Jag menar så, och i Sverige, vi har liksom Palme-utredningen. Det är typiskt en sån där utredning som... Den kommer aldrig i mål. Jag vet inte hur många sidor det finns. Det kanske du vet, men det är ganska mycket sidor. Det kommer fortfarande ut böcker och teorier om det där.
Jag hade samtal med Lena Andersson idag tidigt. Ja. Och hon har ju löst det.
Det är
den dype staten.
Ja, men det är många som tänker att de har löst det. Och det är väl det. Och så att jag tror att min ingång och det jag försöker göra är att berätta om när ingenting var som vanligt, men i den här sjuka världen som vi lever i just idag. Så att man kan läsa tidningen och sen kan man läsa mina böcker och så kan man tänka, kanske inte. Det är lite det jag försöker. Med någon annan vinkel på det.
Ja. Men jag vill ju skildra ett fenomen. Om vi tar till exempel kokain som boken heter. Det handlar ju om, dels är det en drog som konsumeras av liksom underklassen, medelklassen och överklassen. Den förenar ett väldigt ekonomiskt segregerat Sverige och spänner över hela samhället. Och sen vill jag skildra alla som är inblandade i liksom hanteringen i den, från brukaren till liksom förortskillen som åker upp till hotellet och lämnar knarket, till den som skickar dit förortskillen. Och sen vill jag också skildra liksom polisens arbete, hur de påverkas av det här. Att se de här unga personerna skjuta ihjäl varandra och bara lösa var femte mord. Så jag vill berätta en historia som spänner över hela samhället med en väldigt tydligt fokus på ett tema i den här boken kokain. Liksom. Eller om incelrörelsen som jag gjorde i Råttkungen, som handlar liksom om män som sitter på internet och hatar kvinnor och är oskulder. För världen är en så jävla intressant plats och det finns så mycket att skildra. Och för att lära mig mer om de förstår de här fenomenen, så tycker jag det finns nog få bättre sätt än att skriva en kriminalroman om dem, där man kan skildra allt från så mycket olika håll.
Absolut.
Kan ni ställa ett personligt spörsmål?
Ja.
För det jag lurer på är när en dag jobbar med den miljö som du jobbar med här. Och i väldigt mycket av liksom alltså Stockholm är det ju extremt mycket bruk av dop. Alltså, hvis man snackar om Kvicksand eller störst av allt, så är det en sån klassisk, det är överallt. Alla brukar det. Mina barn fortæller så alla runt i brukar det. Och då blir den ju egentligen en del av den industrin då, sant? Som du också skildrar. ved å sniffe en stripe så er en liksom med I den industrien. Gjør det noe med din holdning til dope?
Ja, men det gjør nog. Det finns alltså jag kan väl vatten med det. Jag har provat kokain innan jag skrev kokain ganska långt innan, men jag tror jag skulle ha svårt av moraliska skäl att göra det idag när man ser liksom vad det leder till och när man sett liksom effekterna på gatan. Och jag förstår samtidigt med, alltså jag dömer ingen om de vill göra det ändå, men personligen har jag svårt att motivera att jag skulle göra det idag. Främst av den anledningen att jag ser vad det, alltså hur man liv det slår sönder, inte bara för att man brukar utan i hanteringen runt om det.
Alltså, det, var det, det var egentligen det jag lurte på.
Du ville fråga om jag hade provat kokain.
Ja. Det var det jag ville spurte bara lite sån runt här. Alltså. Ja. Vad vill du?
Vad jag vill?
Prøv litt, vi tar litt kokain.
Nei, men jeg prøver altså, hver enkelt bok skal ha et tema og helst et annet tema enn forrige jeg har hatt. Jeg har vært innom rasisme, jeg har vært innom justismord, og i denne boka så ser jeg litt på taxinæringen faktisk. Ja. Som, hvis man bor I en storby, så ser man jo disse bilene overalt, men jeg tenker litt på hvem disse menneskene, hvordan jobber de, hva skjer når de ikke blir skutt, holdt jeg på å si. som heldigvis skjer sjelden I virkeligheten, men skjer litt her. Altså, så finne det ene tema som interesserer meg, som kan... være der I tillegg til det som jeg forhåpentligvis skal være en spennende historie da.
Jeg vil gjerne bruke din roman til å faktisk regulere taxinæringen igjen, så hvis man kan ende ut der, så jeg fornøyd.
ja, da det. Da jeg fornøyd da. Ja.
Tusen hjertelig takk til dere alle tre.
Takk til deg.
Takk.
Og takk til dere som lyssnet.
Ja, takk skal jeg ha.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.